Jag är den sjuka linden, som ung är nu för torkar. Att strö torrt löv för vinden är allt min krona orkar. Löv fall, vind för bort, det prasslar bland löven på marken så torrt. När gren för torkar och ej mera grönskar, och vårens tårregn på hans dödskval gråter, då är hans liv blott det att liv han önskar, att längtan finns med liv att fyllas åter. Du kära vår, finns livet i din tår, så gråt mig grön, du kära ljuva vår.
Ebbe Björkman läste en dikt av Gustav Fröding. Någonting giv, liv och grönska. Tror jag den hette, men jag är inte säker. Och det är inledningen på en ny omgång. Halvtimmar om den kanske folkkäraste utav alla svenska poeter. Varför läste du den där? Jag är den sjuka linden. Varför börjar du med den och pratade... Den pratade ju också om våren, denna höst.
Jo, Fröding hade ju, kan man väl säga, åldrats tidigt. Och det berodde ju i stor utsträckning på att han ju ganska tidigt blev psykiskt sjuk. Redan i 30-årsåldern. Och detta gjorde ju att han... mer eller mindre stod bredvid och fick liksom titta på när livet rörde sig omkring honom. Och han blev ju ofta väldigt isolerad. Och han tyckte naturligtvis att hans situation var mycket beklämmande. Och han önskade ju naturligtvis att han skulle kunna bli frisk. Men riktigt frisk, det blev han tyvärr. Aldrig.
Vad bottnade hans sjukdom i? Har du någon uppfattning om varför han var sjuk?
Hans sjukdom var ju väldigt komplicerad för att han uppvisade både maniska drag och kraftigt depressiva drag.
Men det är väl rätt vanligt, det är ju manodepressioner det.
Ja, men dessutom kan man nästan säga att han uppvisade rent schizofrena drag. Han hade ju väldigt mycket hallucinationer, både visuella hallucinationer och...
Han såg saker som inte existerade.
Alltså. Ja, gjorde. Mm. Och han hörde saker.
Både sådana och... Hörde han också grejer?
Ja visst, långa tider hade han dessa röster som följde honom jämt. Och sen hade han idéer. Han hade ju alltså neurotiska idéer. Någon tid så ville han till exempel inte ta människor i handen. Därför att han...
Basilskräck?
Ja, han hade en grav bakteriofobi. Det hörde han faktiskt. Och detta kan man säga, det ärvde han egentligen nog kanske från sin far. För att han hade ju också sådana konstiga idéer. Men var det kommer ifrån? Ja, var kommer våra egenskaper ifrån, Åke Sandin?
Ja, det finns ju två olika riktningar. Mm. En riktning som... betonar miljöns betydelse. En annan som betonar ärftlighetens, genernas betydelse.
Ja.
Och sen finns det väl en syntes som säger att det är både och.
Jag skulle vilja påstå att du kan inte utveckla någon egenskap överhuvudtaget om där inte finns en genetisk bas för detta.
Mm. Vad fanns det för genetisk bas för Frödings mentala ohälsa?
Ja, när man ska tala om en människa, och nu i detta fallet om Fröding, så får man ju gå tillbaka långt i tiden och tala om föräldrarna och föräldrarnas föräldrar och så vidare. Ska vi börja med?
Ja, Frödings morfar var ju biskop, vad han nu hette, Agard kanske?
Ja, Karl Adolf Agard.
Ja.
Och där fanns ju ingen psykisk sjukdom hos honom.
Biskop Tegnér som var samtida, han hade väl svårmod och tungsinthet?
Han hade en mycket kraftig manisk depressiv psykos.
Som man kallade för mjältsjuka.
Ja.
Men morfar Agard, som också var biskop, det var okej med hans hälsa.
Alltså. Ja. Undrar du inte var Agard kom ifrån? Karl Adolf Agard?
Ja, eftersom du frågar var du från Skåne kan tänka.
Ja, just det. Det är alldeles rätt.
Rent av Eslöv. Ja. Mm.
Det var nämligen så att någon gång i mitten på 1800-talet och även i början på 1800-talet får man säga, fanns där i Söndergyllan en man som hette Mikael Ågård.
Mm. I södra Jylland, det är nästan i Tyskland. Ja.
Ja. Mm. Denna Mikael Ågård, han hade ett antal barn. Och bland annat hade han en som hette Hans och en som hette Jörgen. Dessa två pojkar, de invandrade faktiskt till Skåne.
Mm.
Ja, Hans han flyttade till Helsingborg och Jörgen flyttade till Båstad.
Och sen tog de bort två an i efternamnet som från början i Danmark hade fyra A.
Ja.
Så Ågård blev Agard.
Ja, just det. Just det. Och denna Jörgen, han gifte sig med en kvinna, en skånska, en Kristina Ollman. Och det som är anmärka här, det är att denna kvinna, Kristina Ollman, det var en väldigt mörk och stilig dam.
Mm.
Och hon och Fröding hade ju den uppfattningen där att det hade kommit in sydländskt blod i släkten. Och han menade då att detta kom ifrån Kristina Ollmans förfäder. Ja, Jörgen och Kristina, de fick ju barn naturligtvis. Och bland annat fick de då en gosse som heter Karl Adolf. Mm. Och han föddes 1785 och det var alltså den blivande biskopen i Karlstad. Han kom ju naturligtvis till Lund.
Gustav Frödings morfar.
Ja. Han kom ju naturligtvis till Lund och han studerade där. Och han studerade verkligen flitigt, för det kan jag tala om för dig, att han blev professor, inte bara i det ena utan även i det andra. Han undervisade i ekonomi och han undervisade i biologi och han undervisade han studerade ju naturligtvis också
teologi,
annars hade han ju inte kunnat bli ett biskop.
Mm.
Och han hade väldigt bra där i Lund och vet du, han träffade en borgartös, en rejäl borgartös som var duktig att sköta hushållet. Hon lagade mat och var så duktig och höll så fint. Och hon hette Margareta Kristina Lindskog. Han gifte sig med henne 1812. Ja, sen så småningom så så växte han till och han blev professor och docent. Och sen, jag var det väl 35, så blev han biskop i Karlstad.
Jaha, och på det viset blev denna danskättade skåning värmlänning. Hur var han, denna dubbla professor och biskop som människa då?
Ja, intellektet var det ju naturligtvis inget fel på.
Utan på vad då?
Ja.
Han var dålig fotbollsspelare, det förstår jag, men vad hade han för andra brister?
Ja, brister, det var ju kanske det emotionella. Därför att han var ju han var känd som koleriker. Och Han
dundrade han från predikstolen och hotade dem i helvetet.
Han kunde lätt bli arg.
Jaha.
Mm. Och det gjorde ju det kanske att han kunde komma i konflikt med folk. Men han hade ju sin utomordentliga Margareta Kristina Lindskog som han hade hittat nere i Lund, som skötte om honom.
Och som stavade skog på ett obegripligt konstigt sätt. S-C-H-O-U, ja.
Ja.
Men var bra hemma i köket, tycker jag. Ja. Med viss beundran antydde. Du är ingen riktigt bra feminist, Ebbe Björkman.
Jag ber om ursäkt för det.
Ja.
Jag nämnde kanske inte att han gifte sig med henne då hon var mycket ung. Hon var väl bara en 16-17 år. Och då hade hon ju möjligheter då att föda rätt så många barn, vilket hon också gjorde. Och dessa barn, Carl Adolf Agarts och Margaretas barn, de blev ju framstående.
Mm-hmm.
Och åtminstone på svärdsidan.
Därför att döttrarna som var minst lika begåvade inte fick samma chans till utbildning.
Ja.
Nu låter jag som en äkta... Bredvid dig, Ebbe, låter jag som en äkta feminist.
Det var ju tre töser. Två av dem blev i alla fall gifta. Mm. Men någon utbildning, särskilt utbildning, fick de inte. Men den äldsta pojken, som föddes 1813, han blev faktiskt professor i botanik i Lund och riksdagsman. Och sen hade han ju en bror också, det var Ragnar. Han dog ju ganska tidigt, han var bara en 45 år tror jag. Och han blev jurist i Stockholm.
Så biskop Agard, han gjorde en 16-17-åring med barn. Ser jag när jag kollar födelsesiffror.
Hon hade säkert ingenting emot dig.
Nej.
Nej. Han var ju en man som hade framtiden för sig.
Mm.
Mm.
Vad var han sonen Jakob den äldste tydligen? Var han riksdagsman för vilket parti? Var det Lantmannapartiet eller vad var det, vet du?
Det är höjt i dunkel.
Då chansar vi på Lantmannapartiet. Ja, de flesta var det.
Ja. Ja, sen töserna, det var Hulda. Det var hon blev skolföreståndarinna i Karlstad. Agarts skola blev ganska känd. Hon gifte sig aldrig. Ja, sen var det ju Frida. Hon gifte sig med en kamrer Granrot. Och denna kamrer har vi anledning att återkomma till längre fram.
Mm-hmm.
Ja, så var det ju den tredje tösen. Det var ju Emilia som skulle bli Frödings mor. Hon var född 1827.
Emilia Agard.
Emilia Agard, ja.
Mm-hmm.
Mm. Och,
som gifte sig med en Fröding, alltså ja, Gustavs pappa.
Hon gjorde det, ja. Hon gifte sig med Ferdinand Fröding. Jag vet inte...
Hon är Emilia mamman då. Hur var det med hennes mentala hälsa?
Ja, från början var det bra. Hon var ju biskopens dotter och hon var ju i svängen där och hon var vacker.
Mm-hmm.
Och hon var uppskattad utav sina jämnåriga. Men så gifte hon sig med Ferdinand och det blev väl bra i början. Men sen så gick det nog ganska galet och det kommer vi till senare. Denna Emilia, hon... slutade ju på ett mycket tragiskt sätt. Hon slutade på ett sinnessjukhus i faktiskt i Småland. Gustav Fröding har skrivit en dikt som handlar om hans mor. Och den dikten finns i poesisamling som heter Nytt och gammalt. Och dikten heter Dolores de Colibrados.
Det var ett spännande namn om det handlade om hans mor, hör
du? Ja, det. Hon var mörk. Och han hade ju liksom den uppfattningen kanske att, som jag sa tidigare, att det fanns något sydländskt blod inblandat på den sidan. Han skriver så här om henne. När han minns henne från tidiga år och senare. Jag såg henne icke när livskraften svällde och ungdomen log likt kaliferna svällde i anletets hy som en mörklagd vår. Jag såg henne först sedan höstregnen slagit och vintern det snövita strimmorna dragit. Som driver i skog i Dolores hår. Men ögonen såg jag som ej hunnit mista sin sista förbittrade älskande gnista av elden som fordom så bjudande var. Och stoltheten låg som ett dröjande minne av sol som belyst hennes hemslottstinne. På gulbleka, rynkiga pannan kvar. Och hon som haft rikligt av lyckans gåvor och hon som förslösat sin rikedoms hovor tills intet blev övrigt för ålderns år fick nesligt i ömkliga trasor förfalla. Men var hon gick fram var en viskning bland alla. Se adeligt blod som i trasor går.
Dolores de Cal, vad heter
Colibrados.
Gustav Frödings dikt om sin egen mor. Emilia, ja. Fröding född Agard.
Ja. Så var det.
Blev hon också tidigt sinnessjuk eller?
Inte tidigt. Hon blev sinnessjuk kan man säga under två perioder. Dels var det väl i samband med Gustavs födsel då hon kom in på sinnessjukhus i Danmark.
1861 var det?
1860, ja.
Då var Emilia mamman alltså 33 år.
Ja, hon var där i slutet på 60 och under en stor del utav 1861.
Mm-hmm.
Mm. Så att, och sen så i slutet av hennes liv då blev hon också sinnessjuk. Då kom hon alltså in på ett sinnessjukhus i, som jag sa förut, i Småland. Och där dog hon.
Vid 60 års ålder.
Ja, 1887. Så var det.
Men vem var denna Emilia gift med? En Fröding, du, Ferdinand Fröding. Vem var det då? Var det en äkta värmlänning det? Och inte en halvskåning?
Nej då, det var en äkta värmlänning.
Jaha.
Om vi tittar lite grann på svärdsidan så var det så att det var en gång en vallpojke och han hette Jan Fröding. Han var född 1791 och denna Jan Fröding, han var alltså och blev så småningom svärfar till Emilia som vi nyss har pratat om.
Alltså Gustav Frödings farfar. Kan det stämma?
Ja, ja det.
Det var alltså en... Han genomgick ståndscirkulation. Du sa att han började... Som vallpojke och slutade som vad då?
Ja, han slutade ju som godsägare, förstår du, och blev förskräckligt rik. Då kan man ju undra, hur gick det till?
Ja.
Ja, jag menar, är man vallpojke, hur i all sin dag kan man så småningom bli förmögen och bli godsägare?
Det här är ju liknar den amerikanska lyckodrömmen.
Ja, det var det. Jo, han kom till en, så småningom till en greve, Frölich, där uppe, och fick bli inspektor på hans gård.
Mm.
Och det var han ju en tid, men sen märkte ju denna greve att den här unga Fröding, Jan Fröding, han var en man av speciell resning och duktig på alla sätt. Så han lånade honom pengar så att denna Jan Fröding kunde köpa en affär.
Och han handelsbod?
Ja, en handelsbod, ja. Men hur kan han bli så rik på en handelsbod?
Ja.
Mm. Jo, han hade tur. Det var vid något tillfälle till exempel. Nu var det väl det. Att han hade väl inte gått i skola så förfärligt mycket.
Så nej, i början av 1800-talet gick man inte så förfärligt mycket i skolan.
Så han, en gång när han gjorde en beställning utav utsäde, så råkade han att skriva nolla för mycket. Så han fick 10 gånger så mycket som han egentligen ville ha. Och det la han ju in i sina lador. Och sen blev det missväxt.
De där som betalade, de gick de med på det alltså? En nolla för mycket?
Nej, han fick ju naturligtvis betala detta. Han fick låna pengar.
Aha.
Och han fick betala detta.
Ja.
Men han tyckte det var besvärligt. Och kanske blev skuld.
Mm.
Men förstår du?
Det blev missväxt.
Ja.
Den ene stöd, den andre stöd.
Ja. Och då kunde han sälja detta till mycket god profit.
Mm-hmm.
Så han blev ju rikare och rikare. Så han kunde köpa gårdar. Och då köpte han ju Alster.
Som ligger i södra Värmland.
Ja.
Närheten av Vänern, va?
Där Gustav Fröding föddes, ja.
Mm-hmm.
Och ett par kilometer norr därom så ligger det också en stor gård som heter Gunnerud. Och den köpte han. Och sen köpte han Tollerud, tror jag. Och så köpte han en mindre egendom som heter Byn, som ligger ett par kilometer norr om Alster.
Mm-hmm. Vem var då Gustav Frödings farmor? Vem var gift med denna Jan Fröding som gjorde en så lysande karriär från vallpojke till godsägare på Alster och Gunnerud?
Ja, ja. När det gällde gift och mult, förstår du, Åke Sandin, så hade han inte samma tur.
Jaså?
Nej, det hade han inte.
Vad var det för fel på Gustav Frödings farmor då?
Kristina Gustava Brantzell.
Ja.
Ja, så du, det var ju en märkvärdig människa. Därför att i början var det väl nog ingen fel på henne. Men så småningom så blev hon ju ganska märklig. Hon blev alltså en kvinna som bara satt och sov och åt och drack. Ja, hon drack alltså inte sprit, men hon levde alltså.
Det låter som om hon skulle ha blivit en smula överviktig.
Ja, hon var ingen lättviktare mot slutet.
Nej.
Det var hon inte.
Men det var inget fel på hennes mentala hälsa?
Nej, inte annat än hon var väl utpräglat lat, får man nog säga. Hon tog sig inte för någonting.
Mm.
Men hon födde ju en del barn, så att Jan Fröding fick ju tillsammans med henne ett antal barn.
Mm.
Och det var väl så att dessa barn var ju nog väldigt olika. Den äldsta till exempel, alltså Gustav Frödings faster, ja, Emily, så då.
Mm.
Och denna Emily, det var en utomordentligt snäll och hygglig människa, men hon var ju kvalificerat obegåvad.
Hur vet du det?
Ja, det har ju Cecilia.
Snällhet behöver ju inte nödvändigtvis innebära att man är obegåvad.
Nej.
Det är en mycket trevlig social egenskap.
Ja, men det var en kombination här.
Mm.
Ja, och sen nästa som föddes, det var Ferdinand, och det var alltså Gustavs far.
Mm-hmm.
Han var ju långt ifrån obegåvad. Men han utvecklades på ett sätt som inte var särskilt positivt. Och det ska vi kanske komma fram till lite senare.
Mm.
Det var han. Ja, sen var det ju en tös som också föddes som heter Märta. Och hon gifte sig med en sederot. Och honom kommer ju också tillbaka till senare.
Sederot, det låter som Samarins, fruktsaltets uppfinnare.
Ja, det var en mycket energisk och duktig människa. Han var brukspatron.
Så, jaha, att, så han hade ingenting med Samarin att göra?
Nej.
Som folk drack som galningar förr i världen,
ja,
vid varje magåkomma.
Ja. Nej, det hade han inte. Och så var det ju Betty, förstår du?
Mm-hmm.
Lilla Betty. Hon dog ganska tidigt i tuberkulos, men hon var väl lite äktenskapstycke. Så hon gifte sig faktiskt med en friherre, Christian Wrangel.
Hoppsan.
Hoppsan, ja.
Det var alltså Wallpojkens dotter där.
Ja, det var det.
Det går framåt det här.
Det går framåt det här, ja. Men nu var det ju bara det att denna Christian Wrangel, han hade ju ingenting på kistbotten. Så han och hans hustru fick bo där hos på Gunnerud, mm-hmm, hos Frödings farmor i många år. Ja, och så var det ytterligare en. Det var Janne, det var den så kallade Abben. Och det var en kvalificerat oföretagsam människa.
Lik sin mor då?
Ja, det var det verkligen. Han gjorde ingenting i hela sitt liv. Jo, han skaffade sig faktiskt ett halvt dussigt utomäktenskapliga barn. Så helt på latsidan låg han inte.
Ganska vitalt trots allt.
Mm.
Eller viril.
Viril var han, ja. Och så slutligen Bengt. Det var ju egentligen den enda som kom framåt för han blev. Det var den yngste och han levde faktiskt ända till 1920. Och han blev så småningom brukspatron.
Jaha.
Ja. Så var det alltså med Jan.
Du nämnde, antydde, och nu är tiden kort, att Gustav Frödings pappa, Ferdinand, att han var lite speciell också.
Ja, det var han. Han var mycket speciell.
Vad ägnade han sig åt då? Någon av sina faders gårdar eller bruk eller vad?
Ja, först så gick han ju i skolan. Jag tror att han gick i Stockholm och tog studenten. Och sedan så blev han ju faktiskt officer. Aha. Men det slutade han ju med. Och han fick ju, när Jan Fröding, alltså hans far, när han dog, så skulle han ju då överta gårdarna där.
Mm.
Alster bland annat. Men det gick ju inte alls.
Inte?
Nej, han blev ju avsatt efter 2 år. Och varför han blev sådan, ja, det kan man ju verkligen undra. Det finns ju tankar och idéer om detta, men det får vi kanske komma in på nästa gång. Men det gick inte särskilt bra för honom.
Det gjorde... Var han som pappa till lille Gustav, den sedermera så berömde poeten?
Ja, han var ju en snäll och hygglig människa, men han var ju en neurastheniker, så att han var ju väldigt känslig för ljud.
Vad är en neurastheniker för något?
Ja, det är en sån som inte tål ljud och tål inte någonting i omgivningen som stör honom. Så att de fick ju vara väldigt försiktiga. De fick vara väldigt försiktiga också vad de sa till honom. För han kunde rätt vad det brista ut i gråt. Och, så att han var kanske inte så lätt.
Vet du om Ewe Björkman att jag själv har varit neurasteniker i tusentals gånger. Dock utan att brista i gråt. Vet du när? Så fort jag tar fram mikrofonen. Då hör jag klockor i bakgrunden och fåglarna som kvittrar och jag blir väldigt ljudkänslig.
Jaha.
Så är det.
Mm. Det visste jag inte.
Jo, jag visste inte heller att jag var sån här periodare bland neurastenikerna. Mm.
Mm.
Jaha, vad ska du prata om nästa gång när du ska fortsätta om Gustav Fröding?
Ja, nästa gång så får vi väl prata lite grann om Frödings föräldrar, hur deras äktenskap utvecklades och får man väl säga också vilka syskon Gustaf Fröding fick. Han fick ju ingen bror, men han fick alltså tre systrar som betydde väldigt mycket för honom. Som stöd då.
Förlåt, fick han inte fyra systrar? Cecilia, Anna, Matilda och Hedda.
Jo, han fick fyra systrar faktiskt. Men den ena systern, Anna, hon dog ju.
Ja, just det. Hon dog i 12-årsåldern eller något sånt.
Ja.
Okej, tack för Gustaf Fröding, del 1. Ebbe Björkman.